Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig, Albin. Och i studion med oss har vi även...
Alex.
Hur är läget?
Bra. Hur är det själv?
Det är bra. Jag tycker vi kickstartar direkt, för ja. Jag är på hugget.
Jag märker det.
Ja, den 30:e första idag. Ja. Så det har snart gått en hel månad av 2023. Och det har redan börjat hända massa grejer, nyheter och sånt.
Mm.
Men på tal om nyheter och intressanta saker så har du varit på en resa.
Det stämmer bra.
Ja, och vi hintade om det i förra avsnittet. Och du var nere i Schweiz.
Yes.
Vad gjorde du där?
Jag fick den stora äran att närvara på Jäger Le Coultre. Eller Jägers.
Är det som man uttalar det?
Jäger Le Coultre.
Ja, det lät ju nog rätt bra. Ja,
proffsigt.
Snyggt.
Skulle kunna tro att jag jobbar med klockor.
du har övat på det där några gånger.
Ja, jo. Man blir ju lite sådär när de säger det 7000 gånger under resans gång också. Så det borde ju fastna, annars är man lite... Ja.
Nu sitter det.
Nu sitter det, tror jag. Jo, men de bjöd ner mig bland annat och ett gäng andra journalister till deras fabrik.
Svenska journalister eller?
Nej, ensam svensk. Vi hade den gode danske kollegan Christian Hagen var på plats. Sen var det lite andra folk från Europa. De hade alltså ganska mycket folk, har jag sett på Instagram, som har varit nerbjudna dit från hela Europa, mer eller mindre. Och de delade upp det lite beroende på vilken marknad man tillhör. Så Skandinavien eller Italien eller ja, och så. Och de skulle presentera sin nya kapselkollektion, som man kallar det, Capsule Collection, som heter The Collectibles. Vilket innebär att de har tagit fram en del modeller från deras arkiv som de har köpt in. Restaurerat enligt alla konstens regler.
Så det är vintageklockor?
Vintageklockor från 20-talet fram till 70-talet har man fokuserat på i ett första skede, som man har restaurerat i deras workshop och servat, i vissa fall tillverkat nya delar enligt gamla ritningar, om det har fattats någon skruv eller någon del i urverken. Och gjort även en skitstor bok som fick ett exemplar av, som var superfin, som en coffee table bok som listar 17 modeller som är liksom vad kollektionen utgår ifrån. Så Reverso, Triple Calendar, massa olika Memovox som är liksom så, och som har gjort lite som en, de kallar för master reference book, så där går de igenom mycket olika referenser för modellerna, när de tillverkades, vilka urverk, under vilka perioder, olika tavelkonfigurationer med mera. Så ganska intressant.
Du avbryter det, för det blir mycket info på en gång. Mm. Är Jäger en sån tillverkare som har bra koll på sina arkiv då?
Ja, verkligen.
För de, det är inte alla som har det.
Nej, de har stenkoll. Och det är ju det som är lite hela grejen också, att om du har en Memovox från 70-talet som är helt kasse urverket och saknar delar och skruvar och grejer och är bara liksom dålig, då fixar de till den liksom. De tillverkar nya delar ifall de inte har reservdelar i fabriken, men de har väldigt bra koll rent generellt på sin historia, och det är väldigt väl arkiverat liksom, gamla broschyrer, gamla pressmaterial. Jag fick hjälp, nu är inte det lika gammal klocka, men jag hade en sån här Odysseus från slutet på 80-talet.
Mycket konstig modell,
meka kvarts. De skickade jag över när jag efterfrågade liksom. Jag fick pressreleaser från Basel 1989, massa tekniska detaljer, sheets, alltså technical data sheets och grejer. Så att, ja, de har bra koll på sina grejer. Och då visade de upp då 17 olika klockor. Reverso, triple calendar, en duoplan från 1920-talet. Olika dykare. Alltså de har ju ganska mycket olika modeller. Och de säljer ju även de här klockorna. Inte de vi fick se, för de är mer som en liksom... alltså det är någonting de visar upp för press och för den kommer även, som jag förstått det, åka runt den här samlingen runt om i världen och visas upp. Men det är de som har utgjort själva grunden för boken, de här modellerna. Och på deras hemsida så har de då listat ett gäng andra modeller, däribland en Reverso med röd tavla till exempel, som är till salu. Så man kan köpa dem om man är hardcore samlare eller så.
Och då köper man direkt från Jäger.
Yes, och då får man med en kopia av boken, såklart. Även ett extrakt och från arkiven, när klockan är tillverkad och så vidare. Och en nyservad vintageklocka helt enkelt. Och vad jag gillade med hela det här konceptet är att de försöker att hålla exteriören orörd i högsta möjliga mån liksom. Så att man renoverar inga tavlor, man håller inte på att polera boetter och grejer, utan man vill ha patina, man vill att det ska vara använt. Så det är egentligen bara insidan då som är uppfräschad, så att säga. Vilket är rätt nice. Så vissa av de här modellerna har ju väldigt mycket patina på gamla dykare och grejer med åldrad loom och sånt där. Så det har man liksom inte gjort nya tavlor och sånt till.
Men då förutsätter jag att de har jagat en stund för att få tag på sådana som de faktiskt är patinerade rätt också. Ja. Så att det inte har någonting som
och
faktiskt är
skadat.
Vissa
modeller är ju svåra att hitta också, som de nu erbjuder till salu, där det bara tillverkats ett hundratal kanske under en kort tidsperiod. Så att vissa modeller är väldigt ovanliga och redan väldigt eftertraktade bland samlare. Så de har hållit på i, alltså det började ju som någonting väldigt litet och sen växte det bara till större och större tills det blev den här kollektionen med den här boken. För de berättade det att de började först med typ så här en liten broschyr som blev ett litet häfte och sen som blev en bok på flera hundra sidor liksom. Och jag tror att de har hållit på under, om det var 2 eller 3 år med det här projektet. Och då är det en kille som är Heritage Director som heter Mattia, väldigt trevlig och sympatisk kille för övrigt och ganska ung, typ vår ålder-ish.
Hur gammalt är det? 30?
Ja, jag skulle tippa han är max 35 liksom. Han och en till kille som nog är närmare 30 än 35 har liksom drivit det här projektet under ett par år och väldigt passionerat liksom samlat in all den här informationen och ja, så. Så att jag tycker att det är ett kul initiativ. De är ju inte ensamma om att göra såna här projekt. Jag tror att Vacheron gör det bland annat. Och sen var det ett varumärke till som jag inte kommer på just nu. Men jag tycker att det är kul för det är liksom, man bejakar sin historia för liksom och ja. Jag tycker det är nice.
Men du tycker det är väldigt kul. Vi har pratat om det många gånger tidigare att företag generellt, klockföretag generellt sett nu blickar bakåt för att skapa nya modeller som är vintage-inspirerade. Mm. Men nu börjar de även kurera vintage-modeller också och sälja dem själva.
Jag tror att det är något vi kommer att få se ännu mer av framöver från andra varumärken också. Jag tror att det här bara är liksom lite startskottet. Men jag tror att många kommer haka på det här för de ser att det finns ett stort, en stor efterfrågan för det. Liksom.
Träffade du deras vd?
Ja, hon var med. Jag kom dit på eftermiddagen förra tisdagen. Landade på det här hotell The Horloger som är det här AP-hotellet som är liksom upprustat superfräscht med jättefin utsikt.
Det är Le Brassus. Eller vad säger man?
Ja, alltså det heter ju Valle de Joux är ju den dalen liksom. Och sen tror jag staden heter Le Sentier eller Le Chenit, lite osäker där. Men det är där liksom Blancpain, Jaeger, AP, flera tunga liksom, Breguet håller hus i den dalen. Liksom.
Så du visste inte riktigt var du var geografiskt, men du uppfattade att du var på rätt ställe.
Jag har
i alla fall
varit där en gång förut, så jag visste att jag skulle ungefär dit vi skulle.
Vad gjorde du när du, rent fabriksbesök och sånt? Ja. Jag har inte varit på så många.
Nej.
Vilket har du varit på tidigare?
Breguet har jag varit på samma ställe, de ligger typ bredvid varandra.
Okay.
Och sen var ju vi tillsammans på Frank Müller. Även sett Bremont, det brittiska varumärkes lilla fabrik.
Är det i London?
Ja, utanför London, typ en timme utanför.
Okej.
Okay. Det är väl de jag har varit på. De, alltså så här, det är lite...
Hur fungerade fabriksbesök?
Ja, men vi ska ta. Men ja, du frågade om vdn. Hon var där på kvällen innan när vi kom och hade en jättetrevlig middag i deras heritage department. Alltså det är så stort. Det var ju typ 25 000 kvadratmeter eller någonting i hela fabriken. Så det var en middag första kvällen och sen morgonen efter så var det fabriksbesök. Och då gick vi igenom alla olika eller inte alla, men många av de olika avdelningarna. Från liksom där man bearbetar de olika metallerna till basplattor och sånt där. Och sen jobbade vi oss uppåt step by step. Liksom, fick titta på och prova på att finishera ett urverk. Man var lite darrig på handen där, får man väl lov att säga.
Och finishera, alltså polera
någon verkdel. Man skulle göra beveling, alltså fasning på kanten på urverket liksom. Och där satt en tjej och gjorde det här för hand. Så.
Och, hur gick det för dig då?
Ja, det var lite skakigt. Jag har ingen framtid som urmakare, det kan jag säga på en gång. Och så fick vi titta på till exempel Metier de Art, där de gör stensättning, emaljering. Och fick se den här Rama reversen som är en hinduisk gud som de har emaljerat, som gjordes kanske i några exemplar på typ 30-40-talen och sådär. Väldigt häftigt, som är ganska välkänd från böcker och annat. Och sen gick vi igenom också Atmos såklart, bordsuret Atmos som de är väldigt kända för.
Sånt vill man ha.
Ja, det är häftigt. Och det finns så mycket häftiga modeller från Atmos också. Det är någonting jag också har börjat spana mer på, för det skulle vara väldigt schysst att ha på kontoret.
Men de börjar på typ så här 20 papp och sen...
Men jag tror att jag är lite osäker. Jag tror att det finns ganska spridda skurar liksom. Jag tror du kan hitta billigare till och med.
Man vill ha en schysst.
Ja, såklart. De har ju gjort några coola samarbeten på dem också. Med Hermes till exempel.
Supreme.
Nej
jävlas bara. Tiffany. Nej.
Supreme. Ja, kanske. Varför inte? Vi gick igenom olika avdelningar. Fick titta på liksom massa olika grejer.
Vilken var coolast då? Avdelning?
Jag tycker ju att det är häftigt att se Metier de Art. Alltså,
och vad är det?
Rare handcrafts.
Okej. Okay. Mm. Special.
Så emaljering, stensättning och hela den biten är ju väldigt häftigt. Men det var, vi gick många steg den dagen i fabriken upp och ner. Och det är lite kul faktiskt att en av kvinnorna som jobbar där, som brukar hålla i de här turerna, hon är ju faktiskt halvsvensk och halvnorsk.
Jaha.
Hon har jobbat på Jäger i typ 25 år och typ aldrig bott i Sverige.
Aha.
Hon snackar svenska, eller vi kunde prata liksom så. Så lite kul att man fick en liten nordisk connection. För den andra enda skandinaven som jobbar där är finne än.
Ja.
Liksom. Sen resten är väl allt möjligt, fransmän och schweizare och sådär.
Okay.
Sen var vi också inne i deras heritage department där de sitter och... det är där de renoverar de här klockorna. Jag tror att det är 10 urmakare som har jobbat heltid med det här projektet i ett par år. Där de sitter och renoverar de här klockorna. Och han visade, eller det var flera urmakare som var där. De visade till exempel hur man polerar upp skruvarna i urverken igen. Det tar ju typ en halvtimme per skruv. Har du ett urverk med 200 skruvar, då är det ganska många timmar som går åt bara på att polera skruvarna. De visade hur man blonerar visare. Har du sett det någon gång?
När de eldar på dem.
Ja, exakt. Mer eller mindre. Man lägger dem i någon så här, koppar, sulfa. Jag vet inte vad det var för någonting exakt, för jag är inte kemist. Men, man lägger dem i ett pulver. Först polerar man upp visarna för att få bort alla liksom, föroreningar och grejer och sånt där som uppstått. Polerar upp dem och sen lägger man i det här pulvret i en liten, som en liten stekpanna. Sen tuttar man på en liten gaslåga. Och sen håller man då visan i det här pulvret över lågan tills den når typ 230 grader, något väldigt specifikt. Och då får den där blonerade färgen. Och håller man för länge, då blir det transparent igen. Och då är det liksom, då är det kört. Då är visan rökt.
Och allt, de kasserar ju en hel del också, vad jag förstått det som.
Det kan jag tänka mig, ja. Tappar man koncentrationen i en minut så är det kört liksom.
Ja, allting måste ju hålla exakt samma ton.
Ja.
I stort sett.
Exakt. Så det var lite kul att se det också. Och sen var vi faktiskt, fick vi en utbildning i ljud. För Gégé LeCoultre har ju en historia av klockor som låter.
Jag älskar minute repeaters, det är min favoritkomplikation.
Men sen har du ju den, en av deras mest kända klockor, det är ju Memovox med alarmfunktion.
Såklart.
Som surrar fint på handleden. Och då gick de igenom, då hade vi en workshop med två, jag tror ena killen, han var väl deras guru när det kommer till liksom ljud, audiologi. vi fick liksom lära oss var tick-tackandet från urverken, vart det härstammar ifrån. Man tror ju bara att det är bara en grej, men det är egentligen tre grejer som bidrar till själva tick-tackandet i klockorna. Och sen gick de igenom lite hur Memovoxens ljud har utvecklats genom åren, för den har ju tillverkats än idag. Så typ så här 40-50 år. Men sen fick vi även en uppgift att det finns ju, på, när det kommer till minute repeaters så har du ju olika typer av minute repeaters. Du har till exempel Westminster minute repeater som låter, nu har jag, kanske kan spela upp bara för att det är lite kul. Ska jag hitta det i telefonen?
Prova om det går.
Ja, men vi skulle stämma en Westminster minute repeater som de hade då fulstämt, och så skulle vår uppgift vara att hitta rätt ton på hur den ska låta. Och jag ska se här, vi testar att spela upp det här i podden. Ostämd. Mm. Och sen stämde vi den och då lät det så här. Bättre, eller hur?
Väldigt coolt. Vad...
Jag fick ett diplom till och med, så jag är ju certifierad att jag har gått igenom deras sound masterclass i sound typ.
Hamnar på CV:t direkt.
Hamnar på CV:t direkt och, på LinkedIn.
Hur stämmer man dem? Är det som en gitarrsträng?
Nej,
du vrider på
man ställer in längden på någon form av metall. De har ju spiraler, du vet, som går i bak i klockan.
Mm.
Som hammaren och gången slår mot. Så, och det är det, du måste hitta rätt längd på den för att den ska ge rätt ton. Så det var spännande, helt klart. Och det var väl det egentligen från det besöket. Det var väldigt kul att se fabriken, uppleva de här nya klockorna. Se dem, eller nya, de upphottade vintage-klockorna. Och så. Så att, det var jättekul och trevligt och lärorikt framförallt.
Kul. Och jag är jäkla på att hitta på nya koncept och modeller, ja,
alltså,
och sånt
är,
också.
De kallas ju för The Watchmakers Watchmaker. Och det är en urverkstillverkare i grund och botten som har levererat urverk till typ alla stora varumärken. Patek, AP... och så vidare.
Och de har en hel del, Reverso,
Memovox, de har många ikoniska klockmodeller, men Reverso är väl deras mest kända liksom.
Coolt, så där var du i två dagar och stämde
Westminster Minute Repeaters. Ja.
Ja. Ja, snyggt.
Själv då, du har också varit på resande fot.
Ja. Jag har varit på, om du har varit på event, jag har varit på event.
Aha,
jag var i Göteborg. men det var supertrevligt. Jarl Sandin, som ni känner till om ni är från västkusten och kanske generellt håller på med klockor i Sverige. Och hade ett Cartier-event. Mm. För de är återförsäljare för allt ifrån IWC och Hublot, Cartier, Sjösandström, massa grejer.
Ja.
Men de är väldigt starka på Cartier.
Mm.
Och de kommer satsa ännu mer på Cartier framåt. Och nyligen så släppte Cartier nya Tank Frances.
Yes.
Som vi faktiskt tog en titt på.
Det gjorde vi.
På sajten. Eller du fick hem den.
Nej, jag var förbi och plottade av dem dagen efter lansering.
Just det. Både guld och stål då.
Yes.
Och då kan vi faktiskt tala lite om den. För vi tog inte upp jättemycket mer än att det ligger en hands-on på sajten.
Mm.
Men borstat stål och guld på de olika modellerna. Mm. Finns det guld, finns det stål på länk. Väldigt chunky tycker jag. Vad säger du som är Cartier-experten?
Att det finns både bra och mindre bra delar med den klockan om man jämför med hur originalet från 96 ser ut. Jag gillar att den har blivit mer borstad utförandet för att de andra äldre var ganska polerade. Och jag tycker att den har fått ett lite mer sportigare och integrerat helhetsintryck. Det är ju en klocka som är mer som ett armband, liksom, likt typ PG Polo till exempel från 70-80-talet. Och jag gillar personligen den looken, men jag vet att den inte är för alla. Men jag tycker att de har lyckats bra med vissa delar. Och som alltid, så jag håller med, den känns lite tjock kanske. Om man tittar på den från sidan i profil. Men det är väl det, jag liksom inte... För mig känns det lite som en sån klocka som kanske inte var kärlek vid första ögonkastet. Men ju mer jag tittat på den, på bilder och sånt där, så har jag känt att ja, men den är rätt bra den här ändå. Liksom. Jag gillar att de har på stålversionerna så har de ju vertikalt borstad finish på urtavlan. Och de äldre hade ju den vanliga liksom vita... tavlan med romerska siffror på. Men här har man vertikal borstning och applicerade romerska index som verkligen, de lever mer i ljus. Ser silvriga ut i vissa ljusförhållanden och helt svarta ut i andra. Så det är lite mer liv i klockan nu skulle jag vilja säga. Sen tycker jag man har gjort med kronan att den är lite mer integrerad i boetten. Den liksom man har skurit ut i boetten för att kronan ska vara mer integrerad i den, vilket jag också gillar faktiskt. Själv då? Du har ju kollat på dem nu närmare också.
Det var därför jag frågade dig som har faktiskt bra koll på Cartier och modellen, för att jag såg den bara på bild, eller dina bilder då, på sajten. Ja. Och tyckte den såg också spontant lite lustig ut, för den är helt borstad, den är väldigt chunky var ordet jag använde, vad ska man säga?
Mullig.
Mullig. Kan man säga. Ja, vi får lägga upp bild igen eller någonting. Så får ni kolla på det, så får ni bestämma själva. Men det jag skulle komma till var att i verkligheten var de mycket coolare. Och de hade både gulden inne och de hade stålen inne. Och hela det här eventet var egentligen att Jarl Sandin körde eventet med ett litet... Det finns ett klockforum från Göteborg. Som är det invite only.
Okay.
Och jag är med där också. Så,
fast du inte är från Göteborg?
Ja.
Ja.
Okay. Så jag är från Stockholm, men det är trevligt att besöka Göteborg.
Ja, det är klart.
I klockärenden.
Ja, såklart.
Så var väl där 20 personer och hela Cartier-utbudet var framme. Och det var allt ifrån skeletterade Santos till nya Tank Frances, vanliga Tank, skeletterade.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ärad Ballon Bleu, älskar dem.
Det var inte Pasha då?
Förlåt, Pasha menar jag.
För du skickade en bild till mig på den.
Ja, det är klart jag gjorde det. Ja. Skeleterad Ballon Bleu vore fett.
Det vore också fett,
vore
fett. Faktiskt.
Skeleterade Cartier är jäkligt coolt. Och så vi fick en genomgång av butikschefen som heter Theo, som är superkunnig. Jag har för mig att han berättade att de olika modellerna, Tank Frances och Tank Americano och sånt, är döpta efter var de öppnade sina butiker eller någonting.
Okay. Det kan säkert stämma. Jag är faktiskt inte koll på det.
Nej, jag önskar att jag kommer ihåg exakt vad han sa.
Du kanske hade fokus på andra grejer.
Ja, men vi kommer ju jobba med Jarl Sandin framåt. Så jag kommer fråga Theo igen när han kommer till podden. Så får vi ordning på det.
Ja.
Men egentligen var det ett litet trevligt kvarter-event hos Jarl Sandin. Och bara klänna och känna på en massa modeller.
Ja.
Och det såldes en hel del klockor under kvällen.
Ja, kul.
Vilket är jäkligt kul.
Ja. Så. Härligt, härligt.
Något annat. Din Frank Müller-klocka.
Ja.
Som vi talade så gott om i senaste avsnittet. Hur känns det 32 mm nu när du har haft den i 2 veckor?
Bra. Alltså... Annars hade jag inte köpt den, om vi säger så. Jag tycker den är trevlig och ganska kul faktiskt att man får... Jag har fått mycket komplimanger för den, vilket jag inte trodde. Även från inbitna klockmänniskor, men även helt obrydda, så att säga. Ointresserade människor som tycker att den är väldigt fin. Och jag håller med, jag tycker att den är riktigt läcker och trivs väldigt bra med den faktiskt. Och det är lite kul. Vi har haft lite möten med lite folk och sånt där. Och man har märkt när den har varit på handleden att folk har sneglat lite extra på den faktiskt. Och inte kunnat placera riktigt kanske vad det är för någonting först.
Det är därför jag frågar, för det är så ovanligt. Så jag undrar om du redan tröttnat på den eller om du gillar den mer.
Absolut inte, absolut inte. Utan jag tycker att det är ett grymt komplement till de klockorna jag har. Den är ju någonting mellan en lite sportigare och en dressig klocka på samma gång. Liksom. Och rätt, alltså det är en Tonova-formad klocka. Så man inte, det är inte jättevanligt att se som om man inte bor i Dubai och folk springer runt med Richard Mills till exempel.
Ja, ah, just det. Vilka klockor använder du vardagligen förutom den nu då? Hur ser det ut? Var du, för det är lite olika.
Ja, det är väl dels den. Sen har jag använt min röda Tank Must mycket. Den har jag haft nu i snart 2 år. Ja, 1,5 år.
Är den ur produktion?
Ja. Jag tror de bara tillverkade den under 1 år faktiskt.
Det är kul.
Ja, faktiskt. Och sen min Hublå.
Guldhubben.
Guldhubben.
Och den sitter på idag.
Den sitter på idag faktiskt. Det var länge sedan jag använde den. Och den är, alltså... Jag ska inte sitta här i podden nu, för då kommer jag få någon hållare emot mig. Men skulle kunna vara en keeper.
Skulle kunna vara.
Tank Chinoa använder jag ju också.
Hur ser den?
Med min lilla tank. Tank kines.
Ja, den har jag också köpt. Vad kan du berätta om den? Du blir mycket Cartier.
Oj.
Men har du ens nämnt att du köpte den?
Ja, jag tror det.
Okej. Okay. Det var damur.
Med dagens mått mätt, ja. Med klassiska mått mätt så är det ett herrur. Den görs faktiskt i en mindre storlek också. Men Tank Chinoa, den fyllde ju 100 år i fjol.
Mm.
Och Cartier gjorde en collection privée på den. Det vill säga limiterade upplagor. Både skeletterade och icke-skeletterade.
Nice.
Jag tyckte inte den var nice.
Okej.
Okay. För att den är avlång.
Ah.
Medan den äldre är mer kvadratisk.
Och du har köpt den äldre?
Yes. Och Tank Chinoa, den introducerades då 1922. Firade 100 år i fjol. Och man släppte en manuell version på 70-talet, vet jag. Jag vet inte hur länge de tillverkade den efter 1922. Men ja. Sen släppte man en kvartsvariant på 80-talet. Och det är en sån jag har. Och sen släppte man lite olika varianter på 90- och 00-tal. Man släppte även runt typ 2003, tror jag, en CPCP Tank Chinoa.
Vad står CPCP för?
Collection Privée Cartier Paris. Så att det är en ganska ovanlig klocka ur tankfamiljen faktiskt. Sådär, och just... Jag tittade lite, Krono 24 finns det ingen sån som jag har listad. Det är bara de nyare modellerna liksom som finns. Så att, ja, nej, men den,
och Krono 24, det som är så bra med det, man kanske inte alltid ska kolla vad om man vill veta vad sin klocka är värd, kanske inte det man ska kolla. Men det är en jäkligt bra indikator på, finns det ens några till sal i hela världen?
Ja, men så är det.
Man kan kolla hur ovanlig klockan är. För om den inte finns där, då kan man ofta räkna med att det är man har något lite annorlunda. Lite,
ja, absolut. Det är väl världens största marknadsplats för klockor, så att någon form av indikation kan man ju få därifrån. Men den mäter alltså 23 gånger 30, precis som en Tank Loic Cartier gör, som är ganska populära, som har blivit ganska populära här i Sverige också. Men eftersom den har horisontella brancards, jag vet inte vad det svenska ordet är för det, men som två liksom, ja, vad kallar man det?
Jag vet inte, Cartier får skicka ner det till fabriken så får de lära dig, så får de bli certifierade också.
Då blir tavlan ganska mycket mindre, så den upplevs mycket mindre än vad själva boettstorleken är på den, eftersom tavlan är väldigt liten. Men jag gillar den faktiskt, mer än vad jag trodde jag skulle göra. För att jag köpte den lite på vinst och förlust på någon obskyr auktion i Italien.
De där hemliga auktionerna som vi talat om. Där man
många som undrar.
Där man hittar allt guld.
Det avslöjar vi inte.
Nej.
Kanske vi börjar med Patreon på podden. Så man får köpa sig till.
det vore hemskt.
Ja.
Bra return on investment dock.
Ja, kanske. Potentiellt. Potentiell guldgruva. Nej, men jag är nöjd med Frank Müller för att spinna tillbaka till den. Jag tycker den är kul, använder den mycket och jag tycker den passar mig bra.
Vad har hänt något annat för roligt på klockmarknaden? Jag såg att Panerai släppte en klocka. Vad har vi att säga om den?
Panerai släppte i samarbete med
Brabus.
Brabus, ja.
Och för er som inte känner till Brabus, så modifierar de Mercedes-bilar. Enkelt uttryckt.
Är det typ bilbranschens motsvarighet till Blaken?
Ja, typ. Ah, okay. De tar redan sjuka AMG trimmade as och trimmar dem ännu mer, customizar dem. Så smäller de en bra beslogga på den, så kostar de dubbelt så mycket.
Uff, nice.
Precis som Blaken.
Ja. Härligt, bra koncept det där.
Men de är väldigt väl ansedda i den delen av branschen, då, okay. Får man säga.
Okay. Ja, men Panerai och Brabus har ju samarbetat förut och gjorde det nu igen och släppte någon sån här värsting 47 mm kolfiberhistoria som Mia har skrivit om på sajten. Jag kan tyvärr inte jättemycket om klockan, förutom att jag tycker att den ser cool ut. Skeletterad urtavla med gröna detaljer.
Otippat samarbete. Jag har inte bollat den med några paneristis än.
Nej.
Men vi får se vad... Ja.
Och de kan ju höra av sig och säga till oss vad de tycker om de modellerna.
Ja.
Jag vet inte. Jag vet att vissa såna här samarbeten i paneristikretsar är mer uppskattade än andra.
Mm.
Och de gör väl ganska mycket samarbeten med Panerai rent generellt, känns som.
Inget jag kan komma på, top
Luna,
of mind.
Luna Rossa.
Ja, men, ja, just det.
Ja.
Vilka mer gjort Luna Rossa? Hublå, tror jag.
Kan ha varit så,
ja.
Det känns bekant. Faktiskt, ja.
Du ser.
Ja. Nej, men en fläsk i Panerai för typ 500 000 spänn eller vad den kostade.
Ja.
Ja. Varför inte?
Varför inte? Och Panerai kommer ju öppna butik.
Just det.
Det måste vi ta upp.
Ja, det tycker jag.
Det ser så som det ser ut. Eller vad vi har hört, så kommer Panerai öppna en liten butik på Biblioteksgatan i Stockholm. Det är Nymansur som kommer driva den då. Men där kommer det ju förmodligen finnas en jäkla massa Panerai, förhoppningsvis.
Ja, kul.
För er som är intresserade av det.
Mm. Härligt. Vad mer då? Du har skrivit upp en punkt här som jag vet ligger dig varmt om hjärtat.
Vad vi tror om klockmarknaden?
Ja.
Jag som satt och gapade förra veckan om att man skulle köpa det man gillar.
Ja.
Saker och ting verkar börja röra på sig än.
Ja.
Jag vet inte om vi nått någon botten på... Jag tycker det är otroligt roligt att bevaka andrahandsmarknaden.
Ja.
För man köper och säljer en del själv. Ja. Känner många som gör det heltid professionellt. Och kul att ha stora öron och faktiskt höra hur saker och ting rör sig. Och det verkar som att vi har bottnat lite grann.
Okej. Okay.
Vilket innebär att en hel del av så här Rolex, Subar och Daytoner och sånt, det De har stått stilla en stund nu och nu verkar det som att de köps och säljs igen. Ändå på nya nivåer. Lite lägre, men...
Ja, men kan du dra lite, du som har koll då, för jag har absolut noll koll vad kommer till de här hypade stålklockorna och deras marknad.
Nej, men bara ta ett exempel. Att, till exempel sexsiffriga no-date-subbar.
Ja. Yeah.
De äldre från 2013 fram till 2020 tror jag att de tillverkades.
2021.
Ja, så pass till och med innan de nya 41 mm kom. Och det är så här klassisk, bara en vanlig jäkla sub rakt av. Och de har ju stabiliserats strax över 100 papp. Liksom.
Och de låg förut på?
De låg i alla fall, jag tror att jag sett några noteringar på att de gick mot över 130, vissa av dem.
Okay.
När det var som hetast. Men de verkar inte gå under där. De kom inte under hundringen liksom. Nej. Och varför jag tar just den, det är för att det är ett väldigt bra exempel.
Ja, Daytona då, som också är ett annat, en vit keramisk Daytona. De kostade väl 400-500?
Typ. Ja, de toppnoteringarna är över 400 på sådana.
Ja.
Och
nu ligger de kring?
Kring 300.
Okej. Okay. Men det är ungefär 30% då typ?
Ja. Och folk, kom ihåg det här att folk i alla marknader, och det är extra när man talar med folk som varit med jättelänge och hållit på, koll på, jobbat i klocksvängen.
Mm.
I alla börskrascher och lågkonjunktur och sånt. Folk har ju alltid köpt och sålt klockor, för det är liksom det är en produkt som folk vill ha.
Mm.
Vissa vill ha då. Och det är många som tänker att oj, 400 för en Daytona är på tok för mycket pengar. Tappar en 100 000.
Mm.
Och nu är det faktiskt rimligt för mig att köpa den här. För det här är jag beredd att betala. Liksom. Mm. Mm. Och så, nu ser vi det över brädet på alla möjliga modeller. Att när de har hittat en, när de har kommit ner till en viss nivå. Då börjar folk köpa. För nu tycker jag, det är visst. Det har en premium. Ett visst marknadsvärde och så vidare. Men det är mycket bättre än det var för ett år sedan. När marknaden var i mars 2022. När marknaden var som absolut topp.
Ja.
Någonsin. Att det har gått ner så mycket och kommit till mycket bättre nivåer. Det är nu folk tänker, ja, nu är det värt, nu börjar jag köpa igen. Och ja, då börjar saker och ting röra på sig.
Hur är det med typ Patek Philippe Nautilus 5711 stål, blå tavla?
Strax över miljonen.
Och de toppade på?
1,7.
Ja, så det är nästan en halvering där alltså.
Ja, och det, jag sa nog att jag var nog lite mer konservativ i ett tidigare avsnitt.
Ja.
Men när det rör sig så mycket om 100 000 hit eller dit, det låter helt knäppt att säga så, men när det rasat så mycket så är det ju en sån jäkla skillnad ändå.
Mm-hmm.
Och man märker att sådana klockor är mycket svårare för de som äger dem att bli av med.
Såklart, för att kundkretsen
är mycket, mycket mindre. Mindre folk. Och ja, men det är kul att se att folk börjar våga köpa igen. Liksom.
Ja. Det behövs att ekonomin går runt.
Ja, exakt. Men så kollar man på allting som har fjolårets prissättning. Det rör sig inte alls.
Nej, men det är inte så konstigt.
För det ligger fler klockor på marknaden.
Ja, och så är utbudet är större.
Ja, och när folk faktiskt sänker priset så säljs det.
Ja.
Och det är det som är skillnaden mellan att...
marknaden gör sitt helt enkelt.
Ja, att folk faktiskt är villiga att köpa på en viss nivå. Ja. För om folk som varit pessimistiska till klockmarknaden, skulle den varit riktigt, riktigt dåligt, skulle folk inte köpa på någon nivå alls.
Vad tror du då om första gångs köpare vill köpa sig en Pepsi nu då?
Jag tror...
Är det rätt att kliva in på marknaden så att säga?
Pepsi är intressant. Man får fortfarande ge, oavsett om vi ser från så här, till exempel 2017-2018, man får fortfarande ge typ 200 för dem.
Ja.
Men det är en väldigt svår klocka att få tag i om du ska ställa dig på kö hos AD. Mm. Om du ens får det.
Mm. Och vad toppade de då?
Över 300 för oanvända.
Oj, okej. Okay. Ja, det är helt
galet. En vän till mig köpte en oanvänd för 300.
Oj.
För... lite mer,
ja, det är mycket pengar för en Pepsi liksom.
Ja, exakt. Men folk köpte där.
Mm.
Många köpte på spekulation där.
Ja.
Och nu tappar de en hundring. Och nu börjar folk som faktiskt vill behålla dem och använda dem och köpa dem. Och det är sunt.
Mm.
För Rolex har höjt alla sina listpriser också.
Vad ligger listpris på en Pepsi på i dagsläget då?
Det är väl typ 130 någonting.
Okej. Okay.
120-130 vågar jag gissa på.
Ja, okej. Okay. Så det är ett stort premie, men det är inte dubbla lista som det var ett tag.
Exakt.
Nej.
Så och de här grejerna ska ju komma med en premium för att de är så svåra att få tag på. Mm. Efterfrågan är väldigt hög. Men premien är ju inte helt jäkla osund.
Det känns inte som att också det börjar bli lite lättare att få tag på klockor och återförsäljare också rent. Nu blir det ju väldigt Rolex-fokuserat här.
Ja, men det är bra att utgå från Rolex, ja, ja. För att det är det som faktiskt rör på sig mest.
Mm.
Ja, och det är inte så konstigt för att på de här listorna så eftersom allting har varit, folk har stått på alla listor på allting.
Mm.
Men nu är det mycket som det inte är premium på.
Mm.
För en hel del folk har deras ekonomiska situation ändrats också. Ja, det är allt ifrån elräkningar och sånt i Sverige.
Till ränteläget.
Till ränteläget. För konsumtionen har ju drivits mycket av att folk har haft väldigt mycket pengar över.
Ja.
Pengar har varit billigt som man säger.
Ja.
Och plötsligt så blir köerna inte lika långa. Eller rättare sagt, jag tror många ADS för Rolex och sånt märker nu att många hoppar av.
Mm.
För det är inte, ja, kanske guld i tonor och sånt där som gick som smör förut, kanske inte lika enkla att sälja nu.
Nej.
För förut var allt fullbokat. Jag vet att det inte ser ut så länge. Nej. Folk konsumerar inte på samma sätt. Nej. Just nu. Men då släpper man ju fram de som verkligen vill ha saker också. Så.
Ja, men det är bra. Vi får hoppas, eller, alltså jag tror att du och jag är också som har vuxit upp så att säga under en tid när de här klockorna inte var något svårt att få tag på. Det har vi ju pratat om förut i podden, men när man kunde köpa en stålsub för 20% off. Liksom. Tror du att vi kommer hamna där igen?
Nej, men det sa jag sist också. Jag tror inte vi kommer hamna där. Nej. Igen. Efterfrågan är för stark och finns för få objekt i utbudet.
Ja.
Men och att saker och ting har ett samlarvärde och en premium, det är personer, jag är helt fin med det. Jag tycker så ska det vara.
Mm.
Men när premierna är helt sinnessjuka och det spekuleras på tok för mycket.
Ja.
Och jag har inget problem med att handlare tar betalt marknadsmässigt för allt från vintage-klockor och sådana där saker som inte går att få tag på. Saker som det inte erbjuder. Men att det ska att oanvända klockor ska gå flera gånger om över list. 3-4 gånger över list liksom, om det är vanliga stålklockor är inte
rimligt.
Nej, jag tycker inte att det är rimligt. Sen tycker jag att en AP Tourbillon från som är 20 år gammal som bara tillverkades 100 av, ska de kosta 1 miljon kronor? Ja, jag fattar varför de gör det.
Mm.
De går inte få tag på. Det är bara handlare som har såna här klockor.
Yeah.
Eller de som äger dem. Det är sällan AD eller någon pre-owned eller någonting tar tag i såna här saker.
Mm.
Det förstår jag. Jag har haft lite svårt för helt nya klockor ska säljas med en helt galen premium. För jag tycker att mycket av det inte är värt det.
Nej.
För, ja.
Mm. Ja, intressant det där. Du får ju vara vår utsända reporter på fältet och fortsätta bevaka hur marknaden rör sig. Det är väl lite som en indexfond nästan. Har inte det alltid bara tickat
på? Det är alltid bara tickat på. Ja. Och det är kul. Bra vintage-objekt är ganska säkra köp.
Ja.
Där
har det ju varit lite bubblor förr i tiden också.
Hojerbubblan,
absolut. Den är ju närtid. Det är inte så länge sedan. Var det 5-6 år sedan?
Ja.
Ja. Det halverade väl på typ en natt liksom.
Ja, värre nästan.
Ja, shit. Och sen Bubbleback som har jag hört stories om, som var jätteheta på 80-talet, vad tror jag. 80-90-tal.
Ja, det känner jag inte till, men jag är inte förvånad
lite samma
över
sak
det heller.
Ja.
Men det är kul med marknadsuppdateringar. Mm. För om man samlar på klockor, varför vi ens tar de här marknadsuppdateringarna? För att vi vet att många vill höra på det. Många vill inte höra på det.
Mm.
Men om du samlar på klockor så är du på något sätt verksam på en marknad.
Mm.
för att du måste köpa och sälja på en klockmarknad.
Ja.
Liksom. Som vi gör en hel del när vi måste få tag på guld, hublå och annat.
Exakt.
<Fräscht. laughs>
Precis. Ja, grymt. Ja, men bra. Men du får hålla koll på marknaden framöver då, eftersom du har mer av ett intresse för det än vad jag har kanske, när det, i alla fall när det handlar om de här nya grejerna. Så
ja, jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul. Jag har ett genuint intresse för det. Så
jag håller
mina små öron öppna
och
delar med oss här.
Ja. Härligt. Jaha, har vi någonting mer vi behöver ta upp idag innan vi rundar av, eller?
Vi har spikat att vi kommer att ha ett riktigt fett event i början av maj. Med ENDP Watches som huvudpart.
Ja.
Som kommer bjuda in satan många independent-märken.
Yes.
Är man intresserad av att vara med kommer vi hålla många platser. Begränsat, men många öppna för våra läsare och lyssnare.
Ja.
Skriv till oss, Ecotime Group,
på Instagram
eller podcast@ecotime.com om ni vill vara med på det eventet.
Mm.
Och så kommer vi sätta er på
önskelista.
Exakt, så kommer det en formell inbjudan senare, men det kommer vara i början av maj.
Ja.
Ja, bara independent märken.
Yes.
Helt galet.
Det gillar vi.
Ja.
Det gillar vi, det är kul. Det var jättekul sist. Så det här ser vi fram emot.
Bra.
Bra.
Vi kommer fortsätta tjata om det här, för det är någonting som folk måste vara med på.
Ja, det tycker vi absolut. Vad bra då. Ja, men då rundar vi väl av för idag. Tackar för den här gången och så hörs vi snart igen.
Bra.
Bra.
Tack. Hej.
Tjingeling.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.